kanske inte vi går ut med 5 sekunders marginal.
Är det svår den där balansgången, ja, just att veta när är det värt att bryta in här eller ska folk få fortsätta lyssna på sitt program?
Ja, men så är det ju. Så att är den bil mot färdriktningen, då vill jag ju få ut det här nu, för det här kan ju orsaka något väldigt allvarligt. Så att får vi in det, så kan det kan ju gå 20 sekunder från att man har fått in ett tips till man sänder det.
Och nu får ni alltså en ny signal att jobba med också. Tror du det kommer reaktioner till trafikredaktionen också möjligen?
Ja, men det är ju ett otroligt starkt ljud. Trafiktutan har ju, eller akuttutan har ju varit, eller kanske är, ett av Sveriges mest kända ljud, skulle jag vilja påstå. Och när jag berättar vad jag jobbar, så kanske inte det är så många som vet när man säger trafikredaktionen, men då säger de, aha, är det här? Tut-tut! Då vet alla vad det är. Ja. Så är man nostalgiskt lagd, så kommer det här behöva processas, i alla fall i mitt huvud. Men allting vänjer man sig vid, och nu får vi ju bygga det här nya ljudet, så sitter vi här om 30 år igen kanske.
Ja, men precis, ger det några år så kommer folk och säger, eller ljuda den här nya signaturen då de får höra vad du jobbar med, helt enkelt. Simon Karlsson på Trafikredaktionen, Ulf Myrestam, kanalansvarig på P4 och Minoritetsspråk. Nu är klockan 8, vi ska få ekonyheter.
Åtal väcks efter mordet på Göteborgsrappare. Det kommer kritik mot statens arbete med de nationella minoritetsspråken, och NATO ska avsluta sin förstärkta närvaro på Östersjön. Det är rubrikerna i Morgonekot. Men vi börjar i södra Gaza. Där dödades minst 15 palestinier och flera skadades när israeliska styrkor började skjuta medan palestinier väntade på utdelning av hjälp i Rafah-området. Det rapporterar AFP. Israelisk militär säger i ett uttalande nu på morgonen att man avfyrat skott mot vad de anser är misstänkta personer nära den distributionscentral där hjälpen delas ut. Men att militären inte ska ha hindrat invånare i Gaza att ta sig dit, rapporterar Reuters. Och den svåra situationen i Gaza har fått många unga där att tappa hoppet om framtiden. 17-årige Mohammed Sanon har förlorat en stor del av sin familj. Han har inte längre något hem och kan inte få behandling för den sjukdom han lider av.
Jag är rädd att de kommer att bomba oss igen, mig och min familj, och att jag kommer att förlora fler. Nätterna här är fruktansvärda, skrämmande. Helikoptrar, drönare och automateld nonstop, som när min pappa dödades. Hans farföräldrar har också dödats, 2 mostrar och flera kusiner. En farbror och hans barn drogs ut ur rasmassor i ett, som man säger, förskräckligt skick efter att ha legat klämda under betong. Kriget i Gaza saknar på många sätt motstycke, intensiteten, andelen förstörelse, barn som dödas, fördrivningen och bristen på nödhjälp, en ständig rädsla. Jag är rädd att vi inte kommer att leva för att se morgonen. Mohammed lider av en autoimmun sjukdom. Sen kriget har den förvärrats till ett kroniskt tillstånd eftersom han inte haft tillgång till den enda behandling som fungerar. Nu skulle han behöva vård utomlands, men är fast i Gaza där alla hans förhoppningar och drömmar slocknat. Allt hopp jag haft är borta. Jag har inte ens längre viljan att fortsätta. När jag förlorade de första släktingarna hade jag fortfarande hopp kvar om att det skulle bli bättre. Men nu har jag förlorat så många och det blir bara värre. Vem kommer jag förlora nästa gång? Jag har också tappat hoppet om att få behandling mot sjukdomen. Och jag blir bara sämre för varje dag. Allt hopp jag hade är borta. Det finns inget mer att gråta över. Johan Mattias Sommarström, Beirut.
Sydvästra Turkiet och även de grekiska öarna utanför den turkiska kusten skakades i natt av en jordbävning med magnituden 5,8. Epicentrum låg strax söder om badorten Marmaris i Turkiet. En tonårsflicka uppges ha dött och flera personer har skadats i samband med jordbävningen, enligt Turkiets inrikesminister, det skriver nyhetsbyrån AFP. Och Uddevallabon Jonas Bjärkstrand, som semestrar på Rhodos i grekiska övärlden, väcktes av jordbävningen i natt.
Nej, vi låg och sov på vårt rum. Vi bor på plan 4 på hotellet och helt plötsligt så började hela huset gunga. Och det började skjuta i paddor och i telefoner och den varnade att det var jordbävning och att vi skulle ta skydd. Det var lite omtumlande och snabba sekunder där. Jag och min fru, vi försökte egentligen bara ta oss upp. Alltså, när vi väl kom upp i sängen, det gungade ju hela huset och svajade liksom. Så vi försökte bara ta oss in till barna och det lyckades vi ju med. De ligger i rummet jämte och sen så tar med det viktigaste, pass. Och biljetter eller pengar eller sånt som har med flyg och resan att göra. Och så stack vi ner till receptionen med en gång då och väntade på utsidan hotellet.
Hur gick det med allting då? Huset såg kvar och alla mår bra?
Ja, vi fick ju information i receptionen efter några minuter att vi skulle återvända till våra rum. Och lägga oss igen. Men jag har inte sovit en blund sedan dess. Så det här var 2 i natt.
Riksrevisionen riktar nu kritik mot hur staten arbetar med de nationella minoritetsspråken som finska och samiska. De tycker att arbetet är för kortsiktigt.
Vi bedömer att staten inte arbetar tillräckligt effektivt för att hålla de nationella minoritetsspråken levande.
Matilda Loborg är projektledare för Riksrevisionens första granskning någonsin av minoritetspolitiken.
Det största problemet det är att staten arbetar för kortsiktigt.
Granskningen startade efter att Riksrevisionen sett tecken på att rättigheter som att få förskola på språken eller modersmålsundervisning inte alltid förverkligas. Nu är granskningen klar och enligt Riksrevisionen beror en stor del av bristerna på att arbetet ofta sker genom tillfälliga projekt.
För den enskilda så innebär ju bristerna att man får sämre möjligheter att lära sig sitt minoritetsspråk.
Till exempel fick Institutet för språk och folkminnen i uppdrag att starta språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib för att driva på arbetet med att hålla språken vid liv. Men eftersom det var osäkert om satsningen skulle fortsätta fick man säga upp personal och lokaler och sedan anställa igen. Det har lett till resursslöseri enligt Riksrevisionen som vill att språkcentrumen ska bli permanenta. Även annat arbete för minoritetsspråken bör bli en del av myndigheternas ordinarie verksamhet.
Så att de kan planera och utföra insatserna utifrån de behov som finns och inte utifrån ramarna för ett tillfälligt uppdrag.
Kajsa Vuonokari, Sveriges Radio Finska. Idag väcks åtal mot de personer som misstänks för inblandning i mordet på rappartisten C. Gambino som sköts ihjäl i ett parkeringshus på Hisingen i Göteborg för ett år sedan. Rapparens föräldrar saknar fortfarande svar på varför deras son mördades. Det säger advokat Mia Sandros som företräder dem.
Det har ju varit ett år som har präglats av sorgen och ett år efter mordet så finns det, enligt mitt sätt att se på det i alla fall, inte något svar på frågan varför. Och det är väl det som mina klienter gått och väntat på. Varför mördades han? Han sitter ett tag på Sagräsis i öran,
även om det blir vår sista gång. Den 26-årige Grammis-belönade rappartisten C. Gambino, eller Kara Ramadan som var hans riktiga namn, sköts ihjäl här i ett parkeringshus på Selma Lagerlöfs torg på Hisingen i Göteborg. Idag finns inget kvar av alla de blommor, ljus och foton som lades ut efter att han sköts den 4 juni förra året. På en betongpelare står skrivet, älskad för alltid, vila i frid, djupt saknad. Här träffar jag en man som vill vara anonym.
Det är hemskt. Det måste ju hända något. Det är för mycket sånt som sker.
Polisen sa tidigt att de utreder kopplingar till gängkriminalitet. Artisten förekom i belastningsregistret men var inte dömd för något grovt brott. Målsägande beträdet Mia Sandros tycker inte att utredningen visat på att artisten hade någon koppling till gängkriminalitet.
Det är fortfarande spekulationer. Mina klienter kände ju sin son och de vet att han inte levde ett kriminellt liv med liksom drömmar och framtidsplaner som då överhuvudtaget inte har någonting med den här påstådda kopplingen till gängkriminalitet att göra utan verkligen tvärtom.
Två män kommer mot sitt nekande och åtalas för mordet på C. Gambino. Ytterligare två personer för annan inblandning. Deras advokater har inte kommenterat inställningen till de misstänkta brotten. Björn Hurtig företräder en av de mordmisstänkta.
Jag tycker att det är svagt. Det bygger väldigt mycket på indicier.
Men polisen ser ändå en risk för att rättegången kommer att påverka gängen i Göteborg. Det säger Daniel Norlander, lokal polisområdeschef på Hisingen.
Det skapar oro bland gängen och därför gör det att vi kommer skärpa oss lite extra och ha extra skärpt närvaro på rättegången och ute i de områdena där det kan vara en förhöjd risk för nya våldsdåd.
Reporter Kristin Holmberg. En villa i Grästorp i Västra Götaland utsattes för ett brandattentat i natt. För en vecka sedan utsattes samma bostad för en skottlossning och polisen ser ett klart samband mellan händelserna. En 16-årig pojke häktades i fredags misstänkt för skottlossningen förra veckan. Ingen person bor längre i huset som var tomt vid attentatet. NATO förbereder sig nu för att avsluta den förstärkta närvaron på Östersjön. Operationen som går under namnet Baltic Sentry har pågått sedan mitten av januari och kom till efter flera misstänkta sabotage mot data- och elkablar på havsbotten. Jean-Charles Ellerman-Kingombe, som är NATOs biträdande generalsekreterare för innovation, hybrid och cyber, pekar på att insatsen både kostar pengar och kräver stora resurser.
Deploying a mission as the Baltic Sentry is not cost-free. I mean, there are lots of frigates, lots of staff. Assets provided by allies, while these assets are in the Baltic Sea, they cannot be other places.
Bland annat härifrån marinbasen i Karlskrona har svenska örlogsfartyg åkt ut på Östersjön under NATO-flagg för att delta i operation Baltic Sentry. Målet, att skydda de många sjökablarna på Östersjöns botten. Men nu förbereder sig alltså NATO för att avsluta operationen och att ersätta den med något annat. För istället för stora örlogsfartyg vill man testa om havsdrönare, satelliter och sensorer som mäter och lyssnar kan ta över istället. Och de första försöken, de är redan gjorda.
So we had a first couple of sea drones in the water back in March, but in June we will be deploying a fleet of 60 to 80 sea drones.
Något slutdatum för Baltic Sentry som i omgångar har förlängts vill man från NATO inte kommunicera. Om operationen faktiskt haft någon nytta är svårt att säga, men Jean-Charles Ellerman-Kingombe pekar på att inga större incidenter har hänt medan den pågått.
There's not been any major incidents for the past months since the deployment of the Baltic Sea. Whether that is because of the Baltic Sentry or other reasons, difficult to say.
Skulle drönare, sensorer och satelliter klara av att vaka över Östersjön finns fler områden som kan bli aktuella för tekniken. Exempelvis Nordsjön eller Medelhavet. För behovet av övervakning kommer att bli allt viktigare.
Surveillance in any case will increase in importance.
NATOs Jean-Charles Ellerman-Kingombe, reporter Mikael Eriksson. Idag går Sydkorea till val, ett val som är viktigt för demokratin i landet efter vad som kallats ett kuppförsök av den tidigare presidenten i vintras. Landets ekonomi och relation till Nordkorea är några av de stora frågorna i valet, där ett maktskifte väntas.
I support candidate Kim because the candidate Lee is the communist.
Jag stöttar presidentkandidat Kim, för den andra, Lee Jae-myung, han är kommunist och han gillar Kina och Nordkorea. Det säger 21-åriga Ju Chon-che på den konservativa presidentkandidaten Kim Mon-soos valvaka. Hans ord illustrerar väl det djupt polariserade Sydkorea som idag går till presidentval. Synen på hur Sydkorea ska hantera relationen med Nordkorea och Kina å ena sidan och alliansen med USA och förhållandet till Japan å andra sidan är en av frågorna som skiljer toppkandidaterna åt. Och det är en viktig fråga för sydkoreanerna i en allt mer instabil region. 21-åriga Ju Chon-che vill att landets relation med USA ska bli starkare.
I think he make the Japan and Korea and America's relationship more powerful.
Det konservativa Folkets maktpartis Kim Mon-soo, en politiker långt ut åt höger, vill följa i den avsatte president Juns fotspår som är en tuff linje mot Kina och Nordkorea, medan relationen med USA prioriteras. I hans läger delar många Ju Chon-ches åsikt att den som står åt vänster här i landet är farlig kommunist. Det mer vänsterliberala demokratiska partiets Lee Jae-myung, en arbetarkille som jobbat sig upp i politiken men också ofta kritiseras. Han förespråkar en mildare linje mot grannen i norr. och han vill att Sydkorea ska balansera relationen med både USA, en central militär allierad, och Kina, landets viktigaste handelspartner. Andra valfrågor är en inbromsande ekonomi som båda toppkandidater lovar att fixa. Kim med skattesänkningar för företag och I med budgetsatsningar. I Jae-myung har lett mätningarna inför valet och om han vinner så innebär det ett maktskifte i Sydkorea. Dagens val hålls ett halvår efter att den dåvarande president Yoon Suk-yeol införde militärt undantagstillstånd och kastade in landet i politiskt kaos. Yoon ställdes sen inför riksrätt, fälldes och avsattes. Moa Kärnstrand, Seoul.
Svenska livräddningssällskapet lanserar 5 nya simmärken som ska hjälpa till att träna tidig vattenvana hos småbarn. De nya märkena ska komplettera de befintliga och göra vägen till simkunnighet mer inspirerande. Fokus är grundläggande övningar som att titta under vattnet, flyta och göra en kullerbytta i vattnet. Vädret nu. I Götaland och västra Svealand blir det mest soligt idag. I östra Svealand och sydligaste Norrland sol och stackmoln. Även i mellersta Norrland blir det mest soligt väder. I nordligaste Norrland växlande molnighet med både sol och någon regnskur. Temperatur 15-20 grader. I nordligaste Norrland 10-17 grader. Och i fjällen runt 10 grader. Nu fortsätter Pet Morgon, Elias.
Ja, vi ska se om vi kan få en ännu tydligare väderprognos från Norrbotten möjligen, för vid en liten kärn i Luleå sitter sedan tidigt i morse ett gäng morgonpigga för att ta del av när naturen vaknar. De låtsas att de sitter på pass som vore de jägare, men utan bössa. P4 Norrbottens reporter Eleonor Nordgren är där. Ja, hur ser det ut?
Ja, men det är ju en helt magisk morgon att vara här vid Lilltjärn strax utanför Luleå. Solen skiner, vindstilla, inga mygg i luften. Ja, men det är en sån där helt ljuvlig och underbar morgon faktiskt. Mm.
Har ni hunnit se något då? Har naturen och djuren vaknat?
Ja, men alltså det hettade till här bara för en minut sedan, där vi bara helt plötsligt började se. Ja, men herregud, det är ju en rovfågel som har varit här. För hittills har det varit vanliga småfåglar här vid myrarna som är vid den här kärnan och så vidare. Så nu har de samlats här, de här morgontidiga så kallade jägarna som är på pass. Och vi ska gå fram här, jag måste kolla här och se. Vi ska inte störa så mycket heller, för bara 100 meter ifrån mig här så ligger också en svan på ägg. Rita Larsson, har du konstaterat vad det var för fågel som flög här ovanför den där stora?
Eva hjälpte till och vi tror nog att det var en brun kärrhök.
Men det var,
finns ju här uppe.
Det var väl en bingo?
Ja, det var kul att se.
Men annars tror jag morgonens begivenhet är det vi har här 100 meter ifrån oss. Berätta vad du ser.
Det är en svan som ligger på ägg som har byggt upp ett bo på myren.
Och sen en sångsvan.
En sångsvan, jag ser.
Och längre bort är då partnern som ligger och äter i vattnet. Så de är två.
Och ni har haft just en grötpaus, annars har ni suttit här sedan 6 i morse. Kan du berätta vad de här morgontimmarna har gett dig att sitta här i?
Ja, nu när man sitter så man koncentrerar ju sig på vad som händer och hör en massa ljud och fåglar och det blir ju stilla och man har fokus på vad som händer och låter.
Och så helt plötsligt så dyker upp en rovfågel, ja, som precis fångar intresse.
Ja. Sen har vi sett nötkråka också, jättevacker med sina blå teckning.
Jag ska gå bak här lite grann, för det är Roine Karlsson från Friluftsfrämjandet som har styrt upp den här morgonen. Ni menar att de är på jakt utan bössa. Hur fick du den idén?
Det var på radio faktiskt. Jag lyssnade på jägare som berättade om just upplevelser av naturen. Alltså, jägare är inte i naturen för att få skjuta, utan de är där för att uppleva naturen. Och så pratade han så varmt om hur det är att se, vara ute och se när naturen vaknar och sitta still och alltså sitta på pass. Och då tänkte jag så att måste man då ha en bössa? Man kanske kan vara på pass utan bössa. Så föddes idén och det är jättemysiga morgnar. jättehäftiga. Så jag får liksom börja med passjakt ni också. Men ta inte med någon bössa.
Nej, jag ska gå vidare bort här. Jag ska se här, här sitter det två stycken lite skymda i skogen. Lutad mot en tall. Christer Albeck med kikaren i handen. Hur har du haft det här på morgonen?
Jättefint. Jämför med igår när det spöregnade så har det varit kanon idag.
Och nu hettar det till här. Du har suttit och spanat på svanen där och så helt plötsligt så börjar vi höra ett litet annorlunda ljud.
Ja, det var någon typ av rovfågel. Jag såg aldrig riktigt hur den såg ut, men det var någon som var sökte mat.
Vad ger det dig att börja dagen bara genom att sitta på rumpan lutad mot en tall så här i solskene?
Ja, du får ju ett lugn i kroppen. Du har ju ingenting som stör, utan du bara ser tiden an. Och, ja, det är lugnt och stilla är det. Många ska pröva det här.
Jag vet att du är ju jägare också.
Ja.
Och tillbringar mycket tid i skogen. Hur mycket liksom filosoferar du då när du inte jagar utan bössa?
Ja, men det är ju samma sak som det här. Alltså man sitter och iakttar, ser en fågel, ser hur skuggorna ändras, hur det blåser i träna. Alltså det är ju de här små sakerna man tittar på då. Så att, ja men det här är ju som att sitta på pass. För i de flesta fall när du sitter på ett pass så är det ju så här. Det händer ingenting.
Men ändå så händer det i det lilla med en fågel som helt plötsligt dyker upp. Så ja, men vi får väl skicka det vidare till er som har en liten skog i närheten. Passa på, gå bara ut och sätt er. Mm. Sitt bara lugnt och stilla en timme och avvakta och se vad det är som rör sig runt omkring er. Men i Radiohuset i Stockholm, där är det väl inte fågelsång som ljuder.
Ja, vi hör ju er, tack och lov, och fågelsången där i bakgrunden. Men du, Eleonor, du har väl suttit på en del jaktpass också, har jag förstått. Hur skulle du jämföra det med att sitta så här utan bössan och bara lyssna?
Ja, men det är ju precis som Christer sa det. Man sitter ju, det är ju sällan bössan kommer till användning, utan man sitter och studerar fåglar och tusentals myrar genom åren har man studerat när de har burit sina barr och fåglar som har kommit i närheten och jobbat på med något. Och ja, men ta chansen. Man behöver inte gå långt. Gå till första, bästa, närmsta skog.
Mm. Ut och lyssna på fågelsången. Det är rådet från Lillträsket, Eleonor Norgren, P4 Norrbottens reporter. Tack så mycket.
Seoul, tisdag. Politiken i Sydkorea blir aldrig långtråkig. Det får man ge politikerna här. Om det inte är slagsmål i parlamentet, vänsterprassel eller invecklade muthärvor, så är det presidentkandidater som står i direktsänd tv och frågar sin motkandidat om det är kvinnohat och säga till exempel att man vill stoppa upp ett par ätpinnar i en kvinna. Ja, du hörde rätt. Vänner här brukar skämtsamt och uppgivet säga att vem behöver K-drama när vi har våra politiker? Ätpinnekommentaren kommer från en av kandidaterna i presidentvalet som hålls idag. Det blev kritikstorm förstås. Från män, men främst från kvinnor som börjar få nog av hur den mansdominerade toppolitiken liksom skapat ett klimat där makthavare fäller den här typen av kommentarer. Av valets fyra potentiella nya ledare är ingen kvinna. Ironiskt nog ser det annorlunda ut på andra sidan den 38:e breddgraden. Där ser en kvinna ut och stiga mot toppen. Eller kvinna förresten, hon är fortfarande en flicka. Hon har kallats en av Nordkoreas mest välbevarade hemligheter. Inte en skymt sågs av henne, folk kände knappt till hennes existens. Diktaturens kronprinsessa. Tills 2022, när hon klev ut i rampljuset tillsammans med sin far, Nordkoreas ledare Kim Jong-un. Snart stod det klart att hon förbereds för någon typ av roll i Kim-dynastin. Kim Jo-ae, som hon kanske heter, ingen har lyckats bekräfta det, är sådär 13 år gammal. I Nordkorea har statsmedia börjat omskriva henne med adjektivet respekterad, som ofta bara används om dem i den verkliga toppen. Det har fått experter att spekulera om Jo-ae fostras till att bli nästa högste ledare. Sydkoreas underrättelsetjänst sa tidigare i år att de har uppgifter som visar på det, trots att hon ska ha en äldre bror. Jo-ae skulle då bli den fjärde Kim att styra Nordkorea och den första kvinnan. På bilder ser man hur hon följer sin far till olika militära tilldragelser, ofta med sin hand i hans och med en stor svart päls om halsen och ett leende över de runda kinderna. Bilderna tolkas som bevis på hennes resa uppåt i rang. Här i Seoul däremot har 13-åringarna korta veckade kjolar och springer mellan kaféer och shoppingcenter. Jag går till en av de traditionella matmarknaderna. Utanför sitt lilla bås står en tant och röker stilla. Hennes permanentade och illa färgade hår ligger klistrat mot gässan och förklädet har fläckar. Ryggen är krökt som den blir av ett halvt sekels kimchi-tillverkande. Alltid när jag ser de här små tanterna så tänker jag att det var ödet som avgjorde var de hamnade när mäktiga män drog ett streck längs 38:e breddgraden. De hade kunnat bo i världens grymmaste diktatur och snart kanske ha en kvinnlig ledare. Men de hamnade här i en utvecklad demokrati med bara män att välja bland som ledare när vi skriver 2025. Moa Kärnstrand, Seoul.
Stråhed, när en flicka talar skånska, hörde vi här. Det ska handla om den här motståndskraftiga dialekten. Under lång tid har allt fler dialekter rört sig mot standardsvenskan, men skånskan med sina diftonger och skorrande är beskrivs som särskilt orubblig. Frågan är om det där fortfarande gäller. Lite tidigare i morse pratade jag med Greta Horn, som är doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universitet, som tittat på just detta, och hon började med att beskriva en typisk skånsk dialekt.
I nutid eller liksom samtida skånska dialekter skulle man väl säga att det är de här skorrande r:en och att det är diftongerna, som du sa, att en vokal liksom innehåller fler än ett vokalljud, så istället för å säger man ä. Inte i hela Skåne, men lite olika på olika ställen. Men de skånska diftongerna är väl ganska typiska.
Vi tar ett skånskt exempel här och lyssnar på det här.
Borta är väldigt bra. Jag har haft det väldigt bra på många ställen. Men hemma är alltid hemma. Det är här man är ifrån. Det är här man kommer bo när man flyttar hem. Och Helsingborg betyder mycket för mig. Och jag har familj och nära vänner och allting här. Och jag trivs otroligt bra i stan.
Greta Horn, det här var Andreas Granqvist, tidigare landslagsspelare i fotboll. Vad hör du av den typiska skånskan här?
Ja, just det. Men han har ju typiska skåran där. Han sa beor istället för bor. Men han sa beor, och det är ju en typisk skånsk diftong. Och sen sa han maj för mig. Mm. Och det är också ett drag som jag har hört i mina inspelningar. Jag har spelat in eller intervjuat ungdomar, gymnasieungdomar, så de är ju yngre än vad han är. Mm. Men i nordvästra Skåne.
Precis, och det är just i Andreas Granqvist hemkommun Helsingborg som du har pratat. Precis. Med ungdomar då. Hur låter den skånska som de pratar då, om du jämför med hans?
Det är många som låter ganska likt. Man kan säga det här, jag har ju ett litet material, det är 21 ungdomar och det är ganska långa intervjuer, så att jag har ganska mycket liksom talmaterial av dem, så jag har räknat på olika drag och sådär. Ungefär hälften av dem har ganska många skånska drag av dem som jag har valt ut och som jag har hört. Liksom. Det är 12 olika skånska drag, som till exempel där, skåran där och diftonger och maj för mig och till exempel änte för inte.
Just det.
Och, ja. Sånt som jag tror att även vi som inte är skåningar hör ganska tydligt eller kan placera liksom som skånska.
Om man ska säga något om skillnaderna då, finns det ljud som försvunnit mer eller som tillkommit?
Ja, man kan säga att det som jag har hört mycket i det här materialet, och nu är det som sagt ungdomar som de går på gymnasiet i Helsingborg, men alla bor inte riktigt i stan, men de bor ändå runt omkring i nordvästra Skåne. de har ett standardsvenskt drag, en hälften av dem ungefär, som heter, ja, vad kan man kalla det, supradental, som är att man drar ihop R med till exempel T eller D som kommer efter, så det blir bort istället för bort, som man skulle sagt i skånskan. Traditionellt så har det inte funnits supradentaler i skånskan.
Nej.
Så man har sagt borta och ja, bord istället för bord.
Just det. Men du, går det att säga någonting? Det är olika för olika personer, säger du. Kan man säga något om vilka som pratar mycket dialekt och vilka som inte gör det?
Nej, det är ganska blandat. Men jag har försökt jämföra med vad de har för tillhörighet till platsen där de bor. Jag har ställt frågor om det och så. Och några av, eller det finns en grupp som har en ganska stark tillhörighet, alltså som har föräldrar som kommer från trakten och de har bott där hela sina liv och så. Det verkar vara en ganska en faktor som gör att man pratar mer skånska, om man säger så. Men det är ganska små skillnader mellan dem. Så att, och sen har jag också tittat på om de som vill flytta därifrån eller stanna kvar, hur de tänker sig framtiden liksom. Och då kan man väl se en viss tendens att man pratar lite mindre dialektalt om man tänker sig på väg därifrån.
Just det.
Det förekommer i tidigare forskning att det skulle kunna vara så, men det stämmer inte helt och hållet, men det finns en tendens.
Greta Horn, doktorand i nordiska språk vid Göteborgs universitet. 8:30 är klockan nu. Vi ska få en sammanfattning av Ekots nyheter.
I södra Gaza dödades minst 15 palestinier och flera skadades när israeliska styrkor började skjuta medan palestinier väntade på utdelning av hjälp i Rafah-området. Det rapporterar AFP. Israelisk militär säger i ett uttalande nu på morgonen att man avfyrat skott mot vad de anser är misstänkta personer nära den distributionscentral där hjälpen delas ut, men att militären inte ska ha hindrat invånare i Gaza att ta sig dit, rapporterar Reuters. Sydvästra Turkiet och de grekiska öarna utanför den turkiska kusten skakades i natt av en jordbävning med magnituden 5,8. Epicentrum låg strax söder om badorten Marmaris i Turkiet. En tonårsflicka har dött och flera personer har skadats i samband med jordbävningen. Det uppger Turkiets inrikesminister enligt nyhetsbyrån AFP. Svenska staten arbetar inte tillräckligt effektivt för att hålla de nationella minoritetsspråken som finska och samiska levande. Det visar en granskning som Riksrevisionen gjort. Granskningen startade efter att Riksrevisionen sett tecken på att rättigheter som att få förskola eller äldreomsorg på sitt språk inte fungerar i praktiken. Idag väcks åtal mot de som misstänks för inblandning i mordet på rappartisten C. Gambino i Göteborg förra året. Målsägande biträdet som företräder artistens föräldrar menar att utredningen inte har gett svar på varför han sköts. De misstänkta förnekar brott. Idag är det presidentval i Sydkorea. Dagens val hålls ett halvår efter att dåvarande president Yoon Suk-yeol införde militärt undantagstillstånd och kastade in landet i politiskt kaos. Yoon ställdes sen inför riksrätt, fälldes och avsattes. Ekonomi och Ekot nu, Carl V. Andersson.
Och Ekonomiekot börjar i skogen. Den svenska kronan har stärkts rejält under våren, både mot dollarn och euron. Och det här ställer till det för skogsindustrin. Oskar Lindström är aktieanalytiker på Danske Bank och har räknat på hur skogsföretag påverkas i en ny rapport.
Skogsindustrin är antagligen, skulle jag vilja säga, den industrigren som är mest exponerad mot valutakursförändringar.
Skogsindustrin exporterar mycket och får oftast betalt i utländsk valuta, framförallt i dollar och euro. Skillnaden mot annan exportindustri är att skogsföretagen i hög utsträckning har sina kostnader i svenska kronor.
När utländska valutor faller i värde relativt den svenska kronan, då är så att säga kostnaderna är oförändrade i svenska kronor, men intäkterna faller och då blir man ju squeezad där.
Massaproducenten Rottneros är ett av de skogsbolag som påverkas. 65% av deras försäljning sker i dollar och resten i euro. Lennart Ebeli är vd för Rottneros.
Ja, vi har ju haft en ganska turbulent start på året när vi såg den här utvecklingen parat med fortsatt hög råvarukostnad och en svagare massamarknad. Så såg vi hur att resultat försvagades och vi gick ut med en vinstvarning i slutet på mars.
Härom veckan fick 26 personer på Rottneros besked om att de sägs upp. Och även andra skogsbolag har tvingats över sina kostnader. I början på maj varslade Holmen 40 anställda vid Bravikens sågverk utanför Norrköping. Oskar Lindström på Danske Bank igen.
Vad man ofta behöver titta på, det är sina kostnader. Och det är de fasta kostnaderna som man kan påverka själv. Och där pratar vi om personal huvudsakligen.
Det bolag gör för att få tid att anpassa sig till svängande kurser är att valutasäkra sin verksamhet. Ungefär på samma sätt som en bolånetagare binder räntan på sitt bolån. Men i takt med att dessa säkringar löper ut så slår valutaeffekten allt hårdare för skogsbolagen. Bland annat för massaproducenten Rottneros.
Det är ju en tid av pressade marginaler innan vi kan höja våra försäljningspriser eller sänka råvarukostnader eller sänka de övriga fasta kostnader som vi just nu jobbar väldigt hårt med.
Reporter var Erika Mårtensson. Och vi tar en titt på valutakurserna. En dollar kostar just nu 9 kronor och 54 öre medan en euro kostar 10 kronor och 91 öre. Nu till arbetsmarknaden och dåliga jobbmatchningsföretag.
Arbetsförmedlingen går nu vidare med planerna på att stänga av fristående leverantörer som har haft för dåliga resultat när det gäller att hjälpa arbetslösa närmare arbetsmarknaden. De flesta är privata företag. Totalt hävs 94 avtal med leverantörer och det motsvarar ungefär var tionde avtal inom tjänsten Rusta och matcha som är den centrala delen i den omgjorda arbetsförmedlingen. Myndigheterna har fått ett särskilt regeringsuppdrag att förbättra matchningstjänsterna och fler hävda avtal med leverantörer är att vänta senare i år.
Det rapporterade Anders Hjelmin. Tokyobörsen har gått upp 0,1% nu på morgonen. Shanghai ligger på plus 0,4 medan Hongkong stigit 1,4. I USA igår stängde Nasdaq upp 0,7 medan Dow Jones stängde på plus 0,1%. Stockholmsbörsen stängde igår på minus 0,5%. Det var allt från Ekonomiekot den här morgonen.
Med Carl V. Andersson. Jonna Westin på Vetenskapsradion. En viktig överenskommelse firar 150 år i år.
Det handlar om meterkonventionen. Alltså den internationella överenskommelsen om mått och vikter som meter och kilogram. Just nu så förfinas måtten, men från början så kom konventionen till för att man överhuvudtaget behövde enas om att använda samma mått istället för jättemånga olika lokala mått som alnar och fot.
Bara Frankrike hade 200 000 olika måttenheter. Dessutom var det olika längd, vikt, trots att det är samma enhet, beroende på vilken stad du befinner dig i. Det går inte att under de omständigheterna bygga en framtid.
Säger Dick Harrison, professor i historia i Lund. Och Jan Johansson på forskningsinstitutet RISE håller med. Dagens internationella handel hade inte funkat utan de här överenskommelserna, säger han.
Till exempel om en underleverantör i bortre Asien tillverkar en komponent eller en del som ska passa hos en fordonstillverkare här i Sverige, så gäller det ju att den här delen när den anländer kommer att passa i fordonet.
Numera handlar det mycket om gemensamma standarder och om att förfina de måttenheter man enats om. Men det här är inte bara business, säger Dick Harrison. Det handlar också om att människor lärt sig samarbeta.
Vi har alltså inte lyckats samarbeta om så värst mycket annat gemensamt när det gäller värderingar. Men vi klarade av att se poängen med gemensamma måttenheter och detta fortsätter. Jobbet ligger inte nere. Och det ger mig hopp inför framtiden.
Reporter här var Camilla Widerbäck och hur det här samarbetet började för 150 år sedan kan du höra i Vetenskapsradion i appen Sveriges Radio Play eller vid lunchtid idag här i P1. Det behövs mer och bättre forskning om vilka metoder och insatser som fungerar för att förebygga brottslighet kopplad till kriminella nätverk i Sverige. Det här visar en ny rapport som Vetenskapsrådet har tagit fram på uppdrag av regeringen. Henrik Ekengren Oskarsson är Vetenskapsrådets huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap.
Ja, den här stora kartläggningen som har gjorts, den visar ju att det är ganska få utvärderingar av brottsförebyggande insatser som uppfyller grundläggande krav på forskningsdesign och datainsamling. De utvärderingar som görs har ofta en så pass låg vetenskaplig kvalitet att resultaten inte bör användas när man gör framtida prioriteringar eller utvecklingsarbete.
Hur kommer det sig att det inte finns tillräckligt med kunskap om det här i Sverige?
Det är ju relativt nytt fenomen, den här typen av organiserad brottslighet, och det börjar ackumuleras kunskap kring de här sakerna. Men mer måste göras för att man ska få mer systematisk och jämförbar kunskap om de här, vad som funkar och vad som inte funkar.
Men vad kommer rapporten fram till då? Vad vet man idag om vilka metoder som fungerar för att bekämpa kriminella nätverk i Sverige?
Resultaten indikerar att skolbaserade program kan minska elevers benägenhet att bli gängmedlemmar eller bära vapen. På just när det gäller den insatsen så menar rapporten att här finns det ändå tillräckligt med vetenskaplig evidens bakom för att en sådan insats skulle kunna ha en effekt.
Det sa Henrik Ekengren Oskarsson, Vetenskapsrådets huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap, när jag pratade med honom. Amerikanska myndigheter har nu godkänt grisar som är genredigerade för att stå emot ett virus. Nästa år, 2026, kan det bli möjligt att köpa kött av genredigerade grisar i livsmedelsaffärer i USA. Det här skriver Gentekniknämnden. Viruset PRRS angriper grisarnas luftvägar och orsakar både lidande och ekonomiska förluster. Och motståndskraften skapades i grisarna efter att forskare med gensaxen CRISPR klippte bort en gen som tillverkar ett protein som viruset behöver för att infektera. Den här genredigeringen ska inte påverka grisen negativt och inte heller köttet ska påverkas negativt. I Colombia och Brasilien betraktas de här grisarna inte som genmodifierade och hanteras som vilka grisar som helst.
Jonna Westin med Vetenskapsradions nyheter idag. USAs universitet är under hård press efter att president Donald Trump hotat dra in bidrag till flera av landets ledande lärosäten. Men det är inte bara de privata toppuniversiteten som Harvard som hotas. Liknande strider pågår i flera delstater där republikanerna styr. Och vår korrespondent har besökt det stora delstatsuniversitetet i Ohio.
Det här är vår så kallade South Oval. Det är en av de större öppna gröna ytorna. Och tillsammans med North Oval så är det liksom centrum, hjärtat av campus.
Vårterminen går mot sitt slut och professor Ola Ahlqvist från Sverige visar mig runt på universitetsområdet i Columbus i Ohio.
Allting kretsar kring studentlivet, natt som dag liksom. Mycket evenemang för studenterna.
Här i Ohios huvudstad mitt i rostbältet ligger ett av USAs ledande delstatsuniversitet. Ohio State University har över 60 000 studenter och hamnar högt på rankinglistorna över världens främsta forskningsuniversitet.
Vad är det här för robotar som kör runt?
Det är matrobotar. De levererar mat till vem som helst på campus. Jätteroligt att se hur de ska över övergångsställen och sånt där och väntar pliktskyldigast på grön gubbe och så här.
Små vita robotfordon kör runt i den lummiga parken och levererar matlådor på beställning. Universitetsområdet är som en egen stad i Columbus. Ola Ahlqvist från Stockholm har arbetat här i över 20 år. Han är professor i geografi.
Med en specialisering på geografiska informationssystem. Kartografi i modern form kan man säga.
Men nu väntar stora förändringar. Ohios delstatskongress har röstat igenom en ny omstridd lag som innebär att universiteten i Ohio måste anpassa sig till helt nya krav. Annars hotar man dra in finansieringen.
Det är ju en delstatslag som vårt delstatsparlament har fattat, guvernören har skrivit under. Så att det kommer då vara liksom lag här. Vi måste förhålla oss till den.
Lagen börjar gälla i slutet av juni. Senast då måste universiteten i Ohio ha lagt ner alla sina satsningar på mångfald, inkludering och rättvisa, de som kallas för DEI. Och det ställs också krav på förändringar i själva undervisningen. Republikanerna har majoriteten i Ohios delstatskongress och deras argument låter väldigt mycket som Donald Trumps.
The original purpose was to break down barriers, ensure opportunity, create fairness in education and workforce. But somewhere along the way, DEI changed. Instead of fostering inclusion, it has become a tool for division, enforcing ideological conformity rather than true fairness.
Ja, universiteten är vänstervridna och har blivit en plats för ideologisk likriktning, hävdade republikanen Tom Young i en debatt i Ohios kongress. I Ohio har republikanerna i stort sett kopierat den universitetspolitik som Donald Trump driver på det nationella planet. Syftet är att stoppa det man ser som en indoktrinering av studenterna.
Also today, breaking news out of the Ohio State House right now. Ohio Governor Mike DeWine just signed Senate Bill 1 banning diversity, equity and inclusion initiatives on public college and university campuses.
Men den nya lagen som nu har klubbats igenom av republikanerna i Ohio går på vissa sätt längre än de förslag som Donald Trump har fört fram. På Ohios universitet förbjuds anställda att strejka. Och i undervisningen måste professorer förhålla sig neutrala när de undervisar om vissa ämnen som politikerna har bedömt är kontroversiella, som klimatförändringar, abort och kön. Lagen har mött starka protester från demokraterna och från många inom universitetsvärlden. Nora Igelnik pluggar journalistik på Ohio State University och är redaktör för studenttidningen The Lantern.
It's definitely been a roller coaster. Part of my job as campus editor was basically keeping an eye on all of that.
Det har stormat rejält på campus, säger Nora Igelnik. Våren har varit som en berg- och dalbana med stora protester mot den nya lagen och också protester mot universitetets rektor som har valt att gå med på republikanernas krav.
It wasn't the bill itself that initially caused a lot of outrage. It was because the Ohio State Administration decided to kind of preemptively obey the bill before it was even passed.
Ja, ledningen för Ohio State University valde alltså att gå med på kraven och la snabbt ner avdelningen för mångfald, inkludering och rättvisa. Ett projekt som bland annat syftar till att ge mentorstöd till studenter som kommer från fattiga innerstadsområden.
A lot of people told me that they felt betrayed. That they felt there was this new president who was maybe bringing the university and its policies toward the right in a time when everything in this country is moving towards the right, where higher education and universities are supposed to be places where, you know, there's diversity of thought.
Ja, många studenter ser det som ett svek att rektorn viker ner sig. Det ses som ett ingrepp i den akademiska friheten, säger Nora Igelnik. Och många anställda på Ohio State är kritiska till att politikerna lägger sig i undervisningen.
Så att det står till exempel, man får inte indoktrinera studenter. Och jag kan fråga alla mina kollegor, de skulle aldrig drömma om att försöka indoktrinera någon. De älskar att få mothugg i klassen. Föra en akademisk diskussion kring någonting som är svårgreppbart och svårförståbart. Det är ju liksom det vi brinner för.
På Ohio State University väntar stora förändringar till höstterminen. Professor Ola Ahlqvist hör till dem som tror att det kommer bli ett annat samtalsklimat, försiktigare än förr.
Det känns som att den öppna debatten har avtagit. Och det var inte därför jag kom hit, för att hålla på och vakna min tunga. Snarare tvärtom.
Gina Lindberg i Columbus, Ohio.
P1 Dokumentär.
God morgon, hur mår du?
Det är mars, det är perfekt.
Hallå, är du på plats?
Ja, det är jag.
En dag i Sverige.
Det finns en tid för att bygga upp och det finns en tid för att riva ner.
Om åtta människor på åtta platser runt om i landet.
Alltså det är jätteskönt att solen har kommit igen. Jag vill inte ha mer snö.
Hur mår vi? Och vad tänker vi om världen som den ser ut?
Det är som att se någonting på väg mot en katastrof. Man kan ju titta bort.
Lyssna i appen. Sveriges Radio Play.
I år är det 80 år sedan andra världskriget tog slut. Krigsåren och tiden efter kriget är förstås kända för sina tuffa förhållanden och villkor. Men ransoneringar och begränsningar gav också upphov till stora innovationer inom modet. Innovationer som påverkar hur vi klär oss än idag. Lyssna på Samtal med stil om hur kriget påverkade modet. När du vill i SR Play.
Och närmast i Kulturnytt och klockan blivit 11 minuter i 9. Mina Benajsa, det handlar om en stöld av klänningar.
Som och scenkläder och också föremål ska jag säga som visats på en utställning på Millesgården i Stockholm. De har stulits, försvunnit. Plaggen ingick i utställningen Extas, den svenska divan av Robert Fuchs och stals under en transport i Stockholm i onsdags enligt Millesgården. Bland klänningarna och scenkläderna finns bland annat Malena Ernmans svarta klänning från Melodifestivalen 2009. Då hon alltså vann med La Boise i den här svarta klänningen med fjädrar lite upp till och också ner till. Bland de stulna plaggen finns också en broderad sidenklänning signerad Camilla Thulin som tillhör Lisa Nilsson. Och den här händelsen inträffade i samband med att föremålen skulle återlämnas till sina respektive långivare och har polisanmälts. Sara Källström, museichef och vd på Millesgården Museum säger att man ser mycket allvarligt på det inträffade. Och mer om det här i Kulturnytt under dagen ska jag säga. Nu ska det bli film. Fyra techmiljardärer samlas för en riktig grabbhelg i en lyxvilla i bergen samtidigt som världen utanför håller på att kollapsa. Björn Jansson har sett Succession-skaparens nya dramakomedi Mountainhead.
Violence, chaos and people are dying.
Emotionell inkontinens. Ja, när empati sipprar fram hos en av techmiljardärerna, då blir det kaos också i den lilla grabbiga gruppen. Och något måste göras så att inte alla miljarder försvinner. För det de byggt upp, det är det som orsakat upplopp och ekonomier som faller jorden runt. Fake news och falska videor ställer grupper mot varann och sätter världen i brand. Men det är ju inte vårt fel, konstaterar de.
I just want to say this is not on you, Venice.
Obviously it's not on me. Why would you even say that?
Nå, här har vi att göra med fyra snuskigt nyrika techmiljardärer som har världen i sin hand. Men kan de bry sig mindre om vad som händer med folket där ute? Deras inställning är att gasa, inte tveka. Och invändningarna från Jeff, gruppens enda lilla samvete, skämtas bort ända tills något måste göras åt saken.
This is a terrifying experience and I don't know that I'll ever recover.
Mountainhead är en dramakomedi av Jesse Armstrong, mannen bakom succéserien Succession, om mediemakthava familjen Roy. Men där Succession var briljant nattsvart satir så är Mountainhead mer av en underhållande katastrofkomedi. Visst, verkligheten känns inte långt borta när man ser Mountainhead och Jesse Armstrong i en jäkel på välskriven dialog. Men Mountainhead hade kunnat varit än vassare och svettigare att se.
The president wants to speak to us.
Jag landar på en stark trea i betyg till filmen Mountainhead.
Kulturnytts Björn Jansson hade sett den och den finns på HBO Max. Nu ska vi till Bangladesh där många menar att många journalister att pressfriheten inte förbättrats efter att den förre premiärministern tvingats bort. Journalister fortsätter att jagas och flera hundra anklagas nu för brott, bland annat mord.
You can file cases against them, you can arrest them, you can
keep them in jail without any trial, without any concrete charge, without any investigation.
De anklagas för brott, grips och sätts i förvar utan rättegång eller åtalspunkter, säger journalisten M. Abdulkalam Assad som arbetar med pressfrihetsfrågor. Han säger att många i Bangladesh har varit arga på hur journalister agerade under den förra regimen, hur de öppet stöttade Sheikh Hasina och hur en del till och med uppmuntrade henne till att gå hårt åt den studentrörelse som till slut tvingade fram ett regimskifte.
More than 200 journalists have been implicated in murder case and some other criminal offenses which are vague.
Fler än 200 journalister anklagas nu för mord och andra brottsanklagelser som är vagt formulerade, säger M. Abdulkalam Assad. Brotten ska ha begåtts i samband med att ett stort antal personer dödades av polis och paramilitära styrkor under förra sommarens protester. M. Abdulkalam Assad menar att man absolut kan ha åsikter kring journalisternas rapportering, men att anklaga dem för mord på grund av samma rapportering är att gå för långt. Bangladesh styrs nu av en övergångsregering som leds av Nobelpristagaren Mohammed Yunus. Han lovade att förbättra pressfriheten när han tillträdde, men M. Abdulkalam Assad menar att så inte blivit fallet. Enligt Reportrar utan gränsers pressfrihetsindex så har Bangladesh position förbättrats med flera placeringar mellan 2024 och i år, men ligger ändå på 149 plats av 180 undersökta länder. Pressfrihetsorganisationen lyfte i februari fram att våldsamma fysiska attacker på journalister ökat. Det är också vanligt med hot och krav på ändringar i publicerat material. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
Och här i Kulturnytt har ni bland annat kunnat höra om en klänningsstöld från Millesgården i Stockholm. Det är flera kända plagg, signaturplagg som har försvunnit från en utställning där, och det hör vi mer om i Kulturnytt under dagen. Elias.
Mina Benajsa med Kulturnytt idag. Land- och sjöväder får vi av SMHs Angelica Lundberg. God morgon.
God morgon. En högtrycksrygg är på tillfälligt besök över landet och dagen bjuder på mest soligt väder. Mellan Island och Brittiska öarna har vi dock ett omfattande lågtryck som rör sig in på Norska havet. Och tillhörande moln- och regnområde breder från i natt ut sig över landet. Det blir inledningen på en ny period med ostadigt väder. Under resten av veckan varvas sol med moln och skurar på de flesta platser. Samtidigt som det blir tidvis lite blåsigt. Idag är risken för skogsbrand stor eller mycket stor i delar av Östra Götaland och Östra Svealand. Gräsbrandsrisken är stor eller lokalt mycket stor i snöfria områden i fjälltrakterna och nordligaste Lappland. Prognos fram till imorgon bitti. Västra Götaland, soligt eller växlande molnighet och på dagen 15-20 grader. Ikväll mulande västerifrån följt av regn eller skurar. I natt 10-15 grader och vi har sydlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Götaland, Öland och Gotland, soligt och idag 17-21 grader. Ikväll klart men i natt mulnande västerifrån, då 8-12 grader. Sydlig eller sydvästlig vind, i eftermiddag friska vindbyar. Hela Svealand, soligt eller växlande molnighet och på dagen 15-20 grader. I kväll över de västra landskapen mulande västerifrån och i natt följs molnen av regn eller skurar. I natt 7-12 grader och då ökar också molnigheten över de östra landskapen. Tilltagande vind omkring syd, i eftermiddag i Värmland och Dalarna friska vindbyar. Hela södra Norrland, inledningsvis i norra Jämtlandsfjällen molnigt. Annars mest soligt, men fram på dagen bildas en del stackmoln. Dagstemperatur 15-18 grader, i fjällen 10-15. Ikväll över kust och inlandet, över fjällen och inlandet mulnande från sydväst, i natt följt av skurar. I natt ökar också molnigheten över kustlandskapen, men här mest uppehåll. I natt 5-10 grader, i den högsta terrängen i fjällen enstaka plusgrader. Tilltagande sydlig vind, på Kalfjället tidvis frisk vind. Norra Norrlands kust och inland, soligt eller växlande molnighet och på dagen 12-17 grader. Ikväll klart väder, men i natt ökar molnigheten något söderifrån. I natt 4-8 grader, i norra Lappland 0-5. Västlig vind, i natt svag växlande vind. norra Norrlands fjälltrakter, sol varvas med moln och inledningsvis i norra Lapplandsfjällen skurar. Idag 5-10 grader, men i den högre terrängen 0-5. I kväll och i natt klart till halvklart väder, i natt -3 till +3 grader. Vi har en västlig vind som i kväll vrider till omkring syd, på Karlfjället tidvis frisk vind. Så en sjöprognos med siktsammanfattning. På samtliga farvatten mest god sikt. Från ikväll på Västerhavet och Vänern måttlig sikt i regn. Utsikter till imorgon bitti. Skagerrak och Kattegat syd eller sydväst 7-12 meter per sekund. Vänern syd eller sydväst 3-8, i natt något ökande. Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön väst 1-6. Under dagen vridande till omkring syd och ökande 4-9. Mellersta och norra Östersjön, sydväst 4-8, ikväll syd och i natt något ökande. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken, nordväst 2-7, ikväll syd och ökande 4-9. Bottenviken, sydväst 2-7, tidvis växlande. I eftermiddag syd och ikväll ökande 5-10 meter per sekund. Det var allt från SMHI den här morgonen. Trevlig tisdag!
Socialdemokraterna har klubbat nya skrivningar om migrationen på sin kongress. Vad tänker den moderata migrationsministern då, undrade vi. Vi ska höra debatt om hur överens man egentligen är på det här området. Ring P1 sen med Sofie Eriksson idag. God morgon.
God morgon. Ja, igår började vi i Ring P1 prata om äldreomsorgen. För jag pratade med Annika från Mariestad som vittnade om hur det var för hennes mamma. Som bara fick duscha enstaka gånger sitt sista år i livet. Och nu har vi en stor debatt om detta på vår Facebook-sida. Som jag tänkte vi skulle flytta in i programmet. Så du som vill diskutera äldreomsorgen i Sverige. Ring till Ring P1 020 22 10 10.
Riksrevisionen kritiserar statens arbete med de nationella minoritetsspråken. Åtal väcks efter mordet på Göteborgs rappare och dagens val i Sydkorea är viktigt för landets demokrati. Det är rubrikerna. Men vi börjar i södra Gaza. Där dödades minst 15 palestinier och flera skadades när israeliska styrkor började skjuta medan palestinier väntade på utdelning av hjälp i Rafah-området. Det rapporterar AFP. Israelisk militär säger i ett uttalande nu på morgonen att man avfyrat skott mot vad de anser är misstänkta personer nära den distributionscentral där hjälpen delas ut. Men att militären inte ska ha hindrat invånare i Gaza att ta sig dit, rapporterar Reuters. Och situationen i Gaza har fått många unga där att tappa hoppet om framtiden. 17-årige Mohammed Sanon har förlorat en stor del av sin familj. Han har inte längre något hem och kan inte få behandling av sin sjukdom.
Jag är rädd att de kommer att bomba oss igen, mig och min familj, och att jag kommer att förlora fler. Nätterna här är fruktansvärda, skrämmande. Helikoptrar, drönare och automateld nonstop, som när min pappa dödades. Hans farföräldrar har också dödats, två mostrar och flera kusiner. En farbror och hans barn drogs ut ur rasmassor i ett, som man säger, förskräckligt skick efter att ha legat klämda under betong. Kriget i Gaza saknar på många sätt motstycke, intensiteten, andelen förstörelse, barn som dödas, fördrivningen och bristen på nödhjälp, en ständig rädsla. Jag är rädd att vi inte kommer att leva för att se morgonen. Mohammed lider av en autoimmun sjukdom. Sen kriget har den förvärrats till ett kroniskt tillstånd eftersom han inte haft tillgång till den enda behandling som fungerar. Nu skulle han behöva vård utomlands men är fast i Gaza där alla hans förhoppningar och drömmar slocknat. Allt hopp jag haft är borta. Jag har inte ens längre viljan att fortsätta. När jag förlorade de första släktingarna hade jag fortfarande hopp kvar om att det skulle bli bättre. Men nu har jag förlorat så många och det blir bara värre. Vem kommer jag förlora nästa gång? Jag har också tappat hoppet om att få behandling mot sjukdomen. Och jag blir bara sämre för varje dag.
حتى كل الأمال اللي عندي راحت وبطل في إشي إنه إحنا نبكي عليه.
Allt hopp jag hade är borta. Det finns inget mer att gråta över. Johan Mattias Sommarström, Beirut.
Sydvästra Turkiet och de grekiska öarna utanför den turkiska kusten skakades i natt av en jordbävning med magnituden 5,8. Epicentrum låg strax söder om badorten Marmaris i Turkiet. En tonårsflicka uppges ha dött och flera personer har skadats i samband med jordbävningen. Enligt Turkiets inrikesminister skriver nyhetsbyrån AFP. Och Uddevallabon Jonas Bjärkstrand som semestrar på Rhodos i grekiska övärlden väcktes av jordbävningen i natt.
Nej, vi låg och sov på vårat rum. Vi bor på plan 4 på hotellet och helt plötsligt så började hela huset gunga. Och det började skjuta i paddor och i telefoner och den varnade att det var jordbävning och att vi skulle ta skydd. Jag och min fru, vi försökte egentligen bara ta oss upp. Alltså, när vi väl kom upp i sängen, det gungade ju hela huset och svajade liksom. Så vi försökte bara ta oss in till barna och det lyckades vi ju med. De ligger i rummet jämte och så stack vi ner till receptionen med en gång då och väntade på utsidan hotellet.
Hur gick det med allting då? Huset stod kvar och alla mår bra?
Ja, vi fick ju information i receptionen efter några minuter att vi skulle återvända till våra rum och lägga oss igen. Men jag har inte sovit en blund sedan dess. Så det här var 2 i natt.
Reporter Tommy Öster, P4 Väst. Riksrevisionen riktar nu kritik mot hur staten arbetar med de nationella minoritetsspråken som finska och samiska. Enligt en ny granskning görs inte tillräckligt för att hålla språken vid liv.
Vi bedömer att staten inte arbetar tillräckligt effektivt för att hålla de nationella minoritetsspråken levande.
Matilda Loborg är projektledare för Riksrevisionens första granskning någonsin av minoritetspolitiken.
Det största problemet det är att staten arbetar för kortsiktigt.
Granskningen startade efter att Riksrevisionen sett tecken på att rättigheter som att få förskola på språken eller modersmålsundervisning inte alltid förverkligas. Nu är granskningen klar och enligt Riksrevisionen beror en stor del av bristerna på att arbetet ofta sker genom tillfälliga projekt.
För den enskilda så innebär ju bristerna att man får sämre möjligheter att lära sig sitt minoritetsspråk.
Easy. Till exempel fick Institutet för språk och folkminnen i uppdrag att starta språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romani chib för att driva på arbetet med att hålla språken vid liv. Men eftersom det var osäkert om satsningen skulle fortsätta fick man säga upp personal och lokaler och sedan anställa igen. Det har lett till resursslöseri enligt Riksrevisionen som vill att språkcentrumen ska bli permanenta. Även annat arbete för minoritetsspråken bör bli en del av myndigheternas ordinarie verksamhet.
Så att de kan planera och utföra insatserna utifrån de behov som finns och inte utifrån ramarna för ett tillfälligt uppdrag.
Reporter Kajsa Vuonokari, Sveriges Radio Finska. Idag väcks åtal mot de personer som misstänks för inblandning i mordet på rappartisten C. Gambino som sköts ihjäl i ett parkeringshus på Hisingen i Göteborg för ett år sedan. Rapparens föräldrar saknar fortfarande svar på varför deras son mördades. Det säger Mia Sandros som företräder dem.
Det har ju varit ett år som har präglats av sorgen. Och ett år efter mordet så finns det, enligt mitt sätt att se på det i alla fall, inte något svar på frågan varför mördades han. Han sitter här ett tag på så gräs i Sierran,
även om det blir vår sista gång. Den 26-årige Grammisbelönade rapartisten C. Gambino, eller Kära Ramadan som var hans riktiga namn, sköts ihjäl här i ett parkeringshus på Selma Lagerlöfs torg på Hisingen i Göteborg. Idag finns inget kvar av alla de blommor, ljus och foton som lades ut efter att han sköts den 4 juni förra året. Här träffar jag en man som vill vara anonym.
Det är hemskt. Det måste ju hända något. Det är för mycket sånt som sker.
Polisen sa tidigt att de utreder kopplingar till gängkriminalitet. Artisten förekom i belastningsregistret men var inte dömd för något grovt brott. Målsägande beträdet Mia Sandros tycker inte att utredningen visat på att artisten hade någon koppling till gängkriminalitet.
Det är fortfarande spekulationer. Mina klienter kände ju sin son och de vet att han inte levde ett kriminellt liv.
Två män kommer mot sitt nekande och åtalas för mordet på Sea Gambino. Ytterligare två personer för annan inblandning. Deras advokater har inte kommenterat inställningen till de misstänkta brotten. Björn Hurtig företräder en av de mordmisstänkta.
Det bygger väldigt mycket på indicier.
Men polisen ser ändå en risk för att rättegången kommer att påverka gängen i Göteborg. Det säger Daniel Norlander, lokal polisområdeschef på Hisingen.
Det skapar oro bland gängen och därför gör det att vi kommer skärpa oss lite extra och ha extra skärpt närvaro på rättegången och ute i de områdena där det kan vara en förhöjd risk för nya våldsdåd.
Reporter Kristin Holmberg. Idag går Sydkorea till val, ett val som är viktigt för demokratin i landet efter vad som kallats ett kuppförsök av den tidigare presidenten i vintras. Landets ekonomi och relation till Nordkorea är några av de stora frågorna i valet där ett maktskifte väntas.
I support Kim because the candidate Lee is the communist.
Jag stöttar presidentkandidat Kim, för den andra, Lee Jae-myung. Han är kommunist och han gillar Kina och Nordkorea. Det säger 21-åriga Ju Chon-che på den konservativa presidentkandidaten Kim Mon-soos valvaka. Hans ord illustrerar väl det djupt polariserade Sydkorea som idag går till presidentval. Synen på hur Sydkorea ska hantera relationen med Nordkorea och Kina å ena sidan och alliansen med USA och förhållandet till Japan å andra sidan är en av frågorna som skiljer toppkandidaterna åt. Och det är en viktig fråga för sydkoreanerna i en allt mer instabil region. 21-åriga Ju Chon-che vill att landets relation med USA ska bli starkare.
I think he make the Japan and Korea and America relationship more powerful.
Det konservativa Folkets maktpartis Kim Mon-soo, en politiker långt ut åt höger, vill följa i den avsatte president Juns fotspår som är en tuff linje mot Kina och Nordkorea, medan relationen med USA prioriteras. I hans läger delar många Ju Chon-ches åsikt att den som står åt vänster här i landet är farlig kommunist. Det mer vänsterliberala demokratiska partiets Lee Jae-myung